Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vår predikotext idag är evangelietexten från Lukas evangeliets 12 kapitel 13-21. Den som vi hörde läsas från altaret. Vi kommer inte att läsa den på nu. Vi ber ändå att Herren ska helga oss i sanningen. Hans ord är sanning. I dagens text så väljer Jesus att inte blanda sig i en arvstvist som han blir ombedd att lösa. Men varför? Kan vi fråga oss. Vi ska svara på den frågan idag. Vi ska allra först göra klart en sak som Jesus också visar på olika sätt. Han kom inte för att bli, Jesus kom inte för att bli en världsförbättrare. Att förändra dåtidens seder och traditioner. Inte heller komma för att fixa missförhållanden som rådde i världen. Det var inte målet med hans ankomst i världen. Och därför är det inte heller den kristna kyrkans främsta uppgift att blanda sig i olika orättvisor. Men med det sagt så betyder det ju inte att Jesus skulle vara helt okänsliga för orättvisor och oförrätter som vi möter. Nej, Jesus bryr sig och vi har det. Han lider med oss och är frustrerad över hur galet allt är här på denna syndens jord. Jesus är väldigt intresserad av sanningen och rättvisa också. Och han går väldigt hårt fram för att avslöja korrupta och felande hjärtan när han samtalar med människor. Och han kommer en gång på domens dag att skilja fåren från getterna och straffa det onda och den onde. Men han väljer allt som oftast tills den dagen att handla med oss med stort tålamod genom ordet. Han predikar lag och evangelium, vilket han även gör i dagens text. Jesus styrde sina genom Guds morallag i 10 budorden. I alla människor finns en inre moralkompass, ett samvete som ger oss en fingervisning om vad man kan eller inte kan göra. Genom den, genom samvetet bedömer vi oss själva och andras handlande. Och vi kan konstatera, ofta helt spontant, när vi ser något som är galet. Så där kan man inte göra. Det kommer bara som en ryggradsreflex. Alla människor har denna kompass och har en uppfattning om vad som är rätt och fel. Även bland de grövsta gängkriminella ser vi idag tydligt att det finns någon sorts moralkod eller hederskod som avgör vad man kan eller inte kan göra. Till exempel att ljuga, förtala eller stjäla av de egna, det är inte okej. Trots att det mesta som de äger som grupp har kommit till på ett oärligt sätt. Sen att våra moralkompasser visar olika, det kommer också fram tydligt idag när vi ser omkring i världen. Ledsamt nog så måste man också konstatera att även bland kristna människor visar samvetena olika. Därför behövs det ett oberoende ställverk. Ett ställverk som vi har i Guds ord. I 10 budorden, i morallagen. Inte minst att Jesus skärpte till dem. Och sa det gäller tankar, ord och gärningar. Och där går Gud noggrant genom område efter område och ställer in målet som moralkompassen ska visa eller sikta på. målet som våra samveten ska ha. När våra samveten är rätt inställda, då har vi en bra känsla för vad som är rätt och fel. Vi ska inte gå emot våra samveten, fastän vi skulle misstänka att det visar fel. Utan först måste det bli på nytt inställda av Guds ord till det rätta, så att vi kan göra det som är rätt med gott samvete. Att gå mot samvete är att gå mot Gud. Tyvärr är det ju inte så att våra samveten har någon makt att hindra oss från att göra det onda eller det som är fel. Ibland väljer vi att inte lyssna på det. Vi trycker ner det eller försöker döda det. Sen intalar vi oss själva hur det än känns. Att det vi gör eller det vi vill göra, det är okej. Alla andra gör så. Det är bara jag som är en mes. Eller som har ett onödigt känsligt samvete. Ofta kan vår omoral bara gälla en viss sak eller ett visst område under vissa omständigheter eller när vi är på ett visst humör. Vi är medvetna om att vi gör fel, men vi fortsätter och vi gör det ändå. För annars skulle vi aldrig få det vi vill ha eller komma dit vi bör här i livet och så vidare. Och ständigt kommer vi på ursäkter eller orsaker för att inte behöva lyssna på den inre rösten. Och sakta, sakta blir det stämma allt svagare och våra samveten mera okänsligare. Våra kötsliga utsvävande allt grövre. Och det kristna namnet blir till slut som en påklistrad Mercedes-kärna på en Ladas motorhuv. Det här är troligen något som vi har i vår predikotext idag. Judarna på Jesu tid hade en stark moral när det kom till det religiösa livet och sabbaten. Men sen när det gällde vardagen och pengarna var det inte lika noggranna. Jesus kallade dem på ett ställe i Bibeln för vitkalkade gravar. De hade utsidan smyckad, men deras hjärta var långt ifrån Gud och hans vilja. De såg på sin relation till Gud som ett avtal. Om de bara uppfyllde vissa grundläggande saker så fick de med resten av sitt liv göra som de ville. Gud ville bara ha en del av pengarna, resten fick de behålla och göra vad de ville med. I början av Lukasevangeliets 12 kapitel berättar Lukas att människorna hade samlats i tiotusentals för att höra på Jesus. Så de höll på att trampa ner varandra. Då började Jesus tala först och främst till sina lärjungar. Jag tror vi ska läsa det för att det ger en väldigt bra inledning till predikotexten idag. Han säger, akta er för fariséernas surdeg, hyckleriet. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset. Och det som ni viskat i örat ska i en rum. Det som ni viskat i örat i en rum ska ropas ut från taket. Till er mina vänner säger jag, var inte rädd för dem som dödar kroppen och sedan inte kan göra mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i henne. Jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 koppar mynt. Och inte en enda av dem är glömd inför Gud. Jag till och med alla hårstrån på ert huvud räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Jag säger er, den som bekänner mig inför människorna ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som nekar mig inför människorna ska bli nekad inför Guds änglar. Var och en som säger något mot människorna ska få förlåtelse. Men den som hedrar den helige ande kommer inte att få förlåtelse. När man ställer er till svars inför synagogor och myndigheter och makthavare, var då inte oroliga för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga. Den helige ande kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga. Det är då som det är in i folkmassan tar modet till sig och säger: Mästare, säg till min bror att han ska dela arvet med mig. Vi har ett ordspråk som säger: det som hjärtat är fullt av talar munnen. Jag kan säga av erfarenhet att det som följer ens tankar, det vill man gärna tala om. Jesus hade talat om att ställas till svars och inte vara rädd när vi får lida för vår tro på Jesus. Denna man kom genast att tänka på tvisten som han hade med sin bror gällande arvet när han hörde Jesus tala. Mannens begäran är helt malplacerad i sammanhanget, men Jesus fångar ändå upp den för att undervisa om den verkliga skatten och vad det är att vara rik inför Gud. Det här undervisar Jesus om på flera ställen i Nya Testamentet. Skillnaden mellan att vara rik inför Gud och att bara vara rik här i världen. Och han varnar för allt själviskt jagande efter denna världens goda, istället för att söka Gud och nästans bästa. Låt oss anta att båda bröderna var där i dagens text. Och de står inför Jesus i den stora folkmassan. Kanske till och med deras mamma, om hon levde, var där tillsammans med grannar, vänner, släktingar och folket från byn. Och låt oss även anta att det här även var som det brukar vara det här tvisten även var som det brukar vara vid arvstvister. Det var ganska komplicerad soppa. Och saker hade sagts, löften hade getts, ord hade flugit till höger och vänster från alla inblandade. Och de flesta av deras vänner som var där kände till det här fallet. Låt oss dessutom anta att de båda hade en tro, att de båda hade en tro på Jesus som att han var Messias. Att han var den som skulle komma. Så i det här rättsfallet som Jesus ställs inför arvstvisten, så fanns det inte bara ett offer och en förövare, utan två som kände sig som offer och två som hade gjort och sagt saker som de inte borde göra. Om våra antaganden stämmer in. Jag kan också se av Jesu ord. För av girighet hade de vänt ägodelarna som deras föräldrar hade fått till välsignelse för familjens fortlevnad till något som följde deras hjärta med syndfulla begär som hat, vrede, bitterhet och girighet. Tänk er då om deras mamma ännu levde. Och vi antar att hon inte tog parti för någon av sönerna i den här striden. Så måste ju striden över arvet som de hade samlat ihop för sönernas välgång i livet gått som ett svärd genom hennes hjärta. Det skulle ha varit mycket bättre för dem alla om det inte fanns något arv att slåss om alls. När man står inför altaret, vid altaret och är beredd att bygga en familj och ge löften till varandra inför Gud, så önskar man sig en ljus framtid. Och visst, det är enklare om man har hus och hem och en hel del ägodelar. Men ingalunda är det värt att samla ett helt liv för att barnen ska slåss om arvet sen. Mannen i vår text sa: Mästare, säg till min bror att han ska dela arvet med mig. Och Jesus säger: Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Jesus lyssnar på mannen, trots att han håller på att undervisa om de himmelska sakerna, om något annat. Och förstår att han vill ha hjälp med arvstvisten. Det är en angelägen sak för den här mannen. Men för sånt fanns skiljedomar att gå till, om man inte kan lösa det i godo. Men det verkar lite som att mannen är ute efter en annan typ av lösning. En lösning där Jesus kunde ge honom eventuellt mer än han lagligt skulle ha fått vid en skiljedomare. Det vet vi inte. Men av Jesus svar får vi lite svar på. Han går djupare. Han ser till hjärtat och inte bara till den yttre konflikten. Jesus säger till dem, står det. Av det kan vi anta att de båda var där. Men också har sett till lärjungarna, till alla andra som stod där. Se till att ni aktar er för all slags girighet. För livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Trots att Jesus inte tog sig an uppgifter som skiljedomare, så dömer han ju ändå, eller hur? Kan ni känna hans dom? Jesus varnar för girigheten, kärleken till pengar och den här världens goda, det avguderi. Då vi älskade skapare framom skaparen. Utan att säga vem som hade rätt till vad gällande arvet, går han till hårt angrepp mot motiven bakom tvisten. Var den som hade mer, som ville ha mer av arvet på en girigt hjärta, troligen. Och då blir han varnad av Jesu ord. Bär hans bror på girigheten då, behövde han också tillrättavisas. Men Jesus går längre. Han tar upp kampen mot all slags girighet. Även den som folkmassan bar på. Och även girigheten idag, den innefattas i den här varningen. Jesus berättar liknelsen för alla människor som stod där. Och den har inget bäst före datum. Vi kan alla känna på dess slagkraft. En rik mans åkrar har gett god skörd. Där innefattas allt vi kan ha tänka oss som har gett oss en god skörd här i livet. Han frågar sig själv: vad ska jag nu göra när jag inte behöver jobba mera eller samla mer? Han säger: jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större. Och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Och sedan ska jag säga till mig själv: kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt. Ät, drick och var glad. Låter det bekant? Gud sa till honom: din dåre, i natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det som du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud, säger Jesus. Idag är det vanligt att människor talar om att de vill bli ekonomiskt oberoende. Och de aktivt strävar efter det. Skördar som människor samlar in, är det inga problem idag att spara på olika bankkonton och i olika investeringar. Det är många som tänker som mannen i dagens text, som Jesus kallar en dåre. Jag har också hört människor säga att sen när jag är rik och har samlat tillräckligt, Då ska jag sätta mig ner. Då ska jag ha tid för Gud och gudstjänsterna. Men ladan, billigt talat, blir aldrig full. Och begären efter mera stillas inte. Det är ständigt jagande efter mera. Så nej, kära själ. Biljetten till himlen går inte att köpas med pengar. Och mammon är till för att användas som Jesus säger. Skaffa er vänner med den, med hjälp av den ohederliga mamman. Så det tar emot er i de eviga boningarna när mammons tid tagit slut i Lukas 16. Den är inte menad att sparas i lador. Nu är de flesta av oss en sådan situation att vi inte har något extra stort överflöd att bekymras över. Vi kan med lätthet känna oss fria från dagens lag i Jesu tal. Men girigheten klä sig inte bara kostym och vitkjorta. Vi kan även klä sig en fattig tiggares eller en vanlig arbetares kläder. Och även våra frustrationer över att man aldrig kan ha det så bra ställt. Att man kunde ens köpa en gång det man verkligen vill ha. Det kan också vara en form av dold girighet. Och ett sökande efter denna världens goda. Jesus talar om all sorts girighet. Och den beskrivningen passar vi alla in på ett eller annat sätt. Vad är då lösningen som vi har hamnat ner i djupet av stövelskaften? Hur löser Jesus det i dagens text? Jesus lämnar inte de sina i ovisshet om hur de ska leva. Sedan sa Jesus till sina lärjungar: därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen är mer än kläderna. Se på korparna, det är varken sår eller skördar, det har varken förråd eller lada, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är ni inte än fåglarna? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en an till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er ändå för allt det andra? Se på liljorna, hur de växer. De varken arbetar eller spinner. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Fråga inte vad ni ska äta och dricka, och oroa er inte. Allt det söker hedningarna i världen efter. Men er far vet att ni behöver det. När ni söker hans rike, så ska ni få detta också. Var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat att ge riket. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himmelen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. För där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Jesus är väldigt tydlig. Vänner, vi är på väg till himmelen. Om vi är fattiga eller rika här i livet har det ingen betydelse. Jesus säger: sälj allt du äger. Sälj dina drömmar om framgång och rikedom här i världen och ha endast din skatt i himmelen. Jesus har gett oss lov att strunta i vad andra gör eller tänker. Vad de har eller äger, det har ingen betydelse för mitt förhållande till Jesus eller till Gud. Vi ska inte jämföra oss med andra. Det ger ingen lycka. Vi är fria att vara nöjda och glada med det vi fått av Gud. Vi som sökt Guds rike idag. Jag är fri förlåtelse på grund av Jesu heliga liv och korsfärd i vårt ställe. Vi äger barnaskap hos Gud och är arvtagare till det eviga livet. Tänk på vilka stora ord och fantastiska löften vi äger i Guds ord. Som alla har kraft att ge dig en frid som den här världens alla rikedomar aldrig någonsin kan ge dig. Jesus sa, fråga inte vad ni ska äta och dricka och oroa er inte. Allt det här söker hedningarna i världen efter. Men er far vet att ni behöver det. Nej, sök hans rike. Så ska ni få också detta också. Var inte rädd, du lilla jord. För er far har beslutat att ge er riket. Amen. Vi ber. Lovad vare Gud och välsignad i evighet. Som ett sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Må hans helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan så att vi icke blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, kärlek och tålamod intill änden. Bli saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.